God fortsättning får jag säga på det nya året, och egentligen god fortsättning på julen, så lite som är kvar av den, så önskar jag i alla fall att den blir god. Det är ju alltid lite speciellt det här när man går in i ett nytt år. För mig brukar det alltid vara lite speciellt så där. Det blir mycket tankar som snurrar över det som har varit och över vad som ska komma. Det nya året ligger framför en som ett blankt oskrivet blad. Och det är ju för en predikant i regel en av den liksom största skräcken, mardrömmen, när man ska sätta igång och förbereda någonting. Ett blankt blad. Jag har ingenting. Var ska jag börja? Vad ska jag säga? När man har liksom den här känslan av att snart kommer söndag, den närmar sig, och då måste jag ha någonting att säga. Och väldigt ofta så är inte den där, alltså den där paniken är en ganska god erfarenhet, för ofta så brukar den mogna in i någonting som leder till att jag går från att ha den här pressen att jag måste säga någonting till att jag får en liksom börda över att jag har någonting som jag måste få säga. Och när vi nu står, vi har ju inte bara gått in i ett nytt år, vi har ju faktiskt gått in i ett nytt decennium. Jag undrar hur det här ska gå. Hur kommer man nu att kunna förstå varandra när vi pratar om 20-talet? Då kommer vi liksom inte veta om vi ska tänka svartvitt eller om vi ska tänka digitalkamera. Vi har någonting framför oss nu som är blankt och oskrivet. Och vi har en unik möjlighet just nu att fundera över vad vi vill ska få prägla det som ligger framför oss. Vad vill vi, hur vill vi minnas 2020? Och vad vill vi ska har varit den dominerande klangen i det året. Och jag tror att vi som församling, att vi bör tänka så själva kanske, men vi som församling har också blivit satta här av en Gud som älskar jorden. Och då finns det en fråga, vad tror vi att Gud vill ge den här världen genom oss? Det kommande året. Inte bara vi måste hitta på någonting att säga, utan vad tror vi att vi har fått som vi måste få säga? Som vi måste få göra? Vad vill vi? Vad tror vi att Gud vill göra genom oss? Vilken klang vill han förmedla 2020? Jag har haft någonting som jag har legat lite på mitt hjärta inför idag. Jag har inte riktigt vetat hur jag skulle formulera detta. Men det har liksom, det finns någonting här som jag känner att jag skulle vilja få förmedla idag. Jag tänkte att vi ska utgå ifrån en text i Gamla testamentet. En bok som vi inte läser jätteofta, tror jag. Det är lite olika beroende på hur vi läser och så vidare. Men det är en Nehemja-bok. Om ni vill följa med i bänken så står den texten vi ska läsa idag på sidan 475. Den kommer upp här på väggen också. Det är det 8:e kapitlet i Nehemja bok. Och här, när vi ska inte läsa hela det kapitlet, vi ska gå in lite senare i texten. Men där beskrivs ett skeende som, eller liksom en situation som har vissa likheter med oss som står och tittar in i eller fram emot ett nytt år. Vi kan läsa ifrån den 5:e versen i det 8:e kapitlet. Esra öppnade bokrullen i hela folkets åsyn. Han stod ju högre än dem. Alltså, bara paus där. Jag vill, det var inte meningen att han rent statusmässigt stod över dem, utan Esra står på en träställning som är byggd för det här tillfället, för att människor skulle se och höra vad han hade att säga. Så att ni inte liksom sitter och hakar upp det här på klassfrågor här. Men Esra öppnade bokrullen i hela folkets åsyn, för han stod högre än dem. Och när han öppnade den reste sig hela folket upp. Esra prisade Herren, den store guden, och med lyfta händer ropade hela folket: amen, amen. De böjde knä och föll ner och tillbad Herren med ansiktet mot marken. Leviterna Jeshua, Bani, Sherevia, Yamin, Akov, Shabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asarja, Yusavad, Hanan, Pelaya förklarade lagen för folket som stod kvar på sina platser. De läste ur Guds lagbok, tolkade den och utlade den så att folket förstod vad som lästes. Provinsguvernören Nehemja, prästen Esra, den skriftlärde, och leviterna som undervisade folket sade till de församlade: denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Ni ska inte sörja och gråta, ty hela folket grät när de hörde vad som stod i lagen. Och Esra fortsatte: gå nu hem och njut av god mat och sött vin och dela mer åt dem som inte har kunnat förbereda någonting. Ty denna dag är helgad åt vår Herre. Var inte bedrövade. Den glädje Herren ger er är er styrka. Och för att folket skulle tystna sade leviterna: var stilla, detta är en helig dag. Var inte bedrövade. Då gick alla hem till sitt för att äta och dricka och dela med sig åt andra. De firade en stor glädjefest. De hade förstått det som man hade undervisat dem om. Herre, vi ber att du ska komma till oss här. Att du ska öppna våra hjärtan. Att du ska tala till oss det ord som ger liv. Det ord som rustar oss. Som bygger upp oss och som kan förvandla oss till din ära, till världens befrielse. I Jesu namn. Amen. Det är ju kanske lite, igenkänningsfaktorn kanske inte är så stor än. Men det här utspelar sig en ganska kort tid efter att man har återvänt ifrån den babyloniska exilen, fångenskapen. Och folk har liksom börjat att slå sig ner i sina städer, i landet där man tidigare hade bott. Och livet börjar liksom om, är meningen. Nu är det dags att försöka hitta tillbaka till de gamla rutinerna, till de gamla formerna som gav livet struktur och som gav livet riktning innan de rycktes upp med rötterna. Och lite kan man nog uppleva det så här, åtminstone vi som har varit lite lediga under helgerna och där rutinerna kanske har rubbats en del, och delvis så längtar man tillbaka till att få komma in i en vettig rytm igen, att få struktur och ordning. Den här dagen så har hela folket samlats. Man har gått man ur huse ifrån de olika städerna. Och så har man samlats på torget vid vattenporten i Jerusalem. Män och kvinnor och barn som är, och de som är så tillräckligt mogna för att kunna lyssna, stod det, har samlats där. Och så har man bett Esra, den här prästen, att ta fram lagboken och läsa den. För det här är en av de högtiderna som hörde till årsrytmen som man skulle fira. Det står i början av kapitlet att det var den första dagen i den sjunde månaden som är det som då kallades för ropardagen eller basunklangens högtid eller sådär. Den finns beskriven i fjärde Mosebok, det 29 kapitlet. Men det är en liten underlig högtid på ett sätt, därför att till skillnad från de andra stora högtiderna så ges ingen förklaring till varför de firar den här högtiden. Det enda som står om den är att det är en helig sabbatsdag som är helgad åt Herren. Inget arbete ska utföras. Man ska fira den dag som är helgad åt Herren. Och så ska man offra en del saker och så där som man gjorde. Bland annat gemenskapsoffer. Men det är en dag som är en sabbatsdag inriktad på Herren. På att Herren bor ibland sitt folk. Och så börjar då den här långa, långa bibelstudiet. När man läser upp hela lagen. Och det står att man började tidigt på morgonen och höll på ända fram till mitten på dagen. Jag vet inte riktigt vilka klockslag de utgick ifrån. Och inte bara att man läser, utan under tiden man läser så tolkar man texten. Och man förklarar texten. Man var måna om att alla skulle förstå vad det här handlade om. Så man har sett till att det står präster ute bland folket som lägger ut texten och förklarar så att alla skulle förstå vad som lästes. Och medan man håller på med det så börjar folket att gråta. Det står till och med att de klagade högljutt. Jag vet inte hur många tusen människor det handlar om. Men det, hela folket brister i gråt medan man står och läser och förklarar och lägger ut den här texten. Och det har sin förklaring. Därför att här står man nu bokstavligt talat ibland ruinerna av det som har varit. Det här är människor som de flesta av dem är födda i fångenskapen. Och har nu kommit till ett land som de har hört talas om. De har vuxit upp med berättelserna om det gamla Israels storhet. Men kanske framförallt har de vuxit upp med berättelsen om den stora katastrofen. När allting togs ifrån dem, när allting raserades och förstördes. Och nu när de står här och lyssnar till lagen som blir utlagd för människor, så blir det här liksom smärtsamt tydligt för dem. Omkring sig har de ruinerna efter storheten. Och så hör de i lagen att detta handlar inte bara om en slumpmässig olycka dessutom. Det var inte heller på grund av någon slags allmän ondska i världen, utan det visar sig när man läser upp den här lagen att det som har hänt finns beskrivet i den här lagen. I varningar för vad som skulle hända om folket övergav förbundet och man vände sin Gud ryggen. Så att inte nog med sorgen över det som har gått förlorat, så finns det också en liksom framväxande bild av både skuld och oro inför en väldigt osäker framtid. Jag vet inte hur du känner dig riktigt inför det kommande året. Vi har lite olika uppfattningar om saker. Men det är förvånansvärt många som jag har pratat med under en tid som upplever en ganska stark oro inför framtiden. Som upplever att det finns en slags samklang med folket som står bland ruinerna och gråter. Vi har en situation där det finns en slags generell oro i kulturen som liksom skär igenom alla generationer, genom alla samhällsgrupper. För drygt 100 år sedan, ja, där är ruinerna, så talade man om inte för drygt 100 år sedan, men nästan 100 år sedan, talade man om det glada 20-talet. Och det var på många sätt en glad tid i kulturen i alla fall. För att kriget var över och man hade börjat komma på fötter igen. Och det mesta såg väldigt ljust ut. Teknologin gjorde enorma framsteg. Vetenskapen gjorde stora upptäckter. Ekonomin började peka uppåt i de allra flesta håll i Europa. Levnadsstandarden för människor liksom höjdes steg för steg. Och allting pekade framåt. Det fanns en allmän känsla av hopp och positivism inför framtiden. Det fanns en idé om det här ofrånkomliga framsteget. Från och med nu så blir allting bara bättre och bättre. Men inför det här 20-talet så är känslan hos väldigt många en helt annan. Som jag sa så går det genom alla generationer. Det finns liksom väldigt unga människor som känner en väldig ångest inför framtiden. Miljöhoten är ständigt aktuella, man pratar om det hela tiden. Och de blir mer och mer akuta. Och frågan blir mer och mer påtaglig, är det ens möjligt att vända den här utvecklingen? Eller är det redan för sent? Den kulturella förändringen i vårt land är skrämmande för många. Och inte bara i vårt land utan i hela Europa, hela världen. Så ser vi hur demokratin liksom börjar luckras upp. Där de här värdena som vi hade gemensamt och tog för givet plötsligt liksom verkar flyta i luften. Idén om solidaritet mellan människor. Där jag var glad över att få betala skatter för att grannens barn kunde gå i skolan. Eller för att någon jag aldrig har träffat ska kunna få en värdig sjukvård. Är liksom inte självklart för människor längre. Idén om alla människors lika värde och rättigheter är någonting som vi pratar om men som liksom inte riktigt sitter lika självklart hos oss. Och som mer och mer börjar trängas undan av individualism och nationalism som växer över hela världen, i vårt land, i Europa, i hela, ja, i stort sett varenda världsdel så växer det här framåt. Och man undrar, hur ska det gå? Och delvis så tror jag att vi som kristna, precis som folket i texten, kan inte riktigt svära oss fria heller ifrån det här. Det för faktum är att vi som var kallade att vara salt och ljus i världen, som var kallade att vara en profetisk röst som skulle väcka människor, har periodvis verkligen varit med och drivit på den här utvecklingen. Och då står man där och undrar, vad kommer att hända? Vad hände med det som har varit? Och vad ligger framför oss? Och för många så kanske det ligger nära till hands att gråta över tiden, över världen, över vår situation. Men jag tror att Gud har ett annat svar som han vill att vi ska vara med och förmedla. Det här är någonting som jag har gått och burit på. När folket står och gråter över det här så träder provinsguvernören Nehemia fram tillsammans med prästen Esra och de andra prästerna, leviterna. Och han säger inte emot det som folket liksom bär på. Han förnekar inte deras sorg eller deras oro. Men han sätter fingret på någonting annat. Han säger att den här dagen är helgad åt Gud. Jag tror att jag har en bild av... Ja, de var inte så tydliga kameror på den tiden, men han står där i alla fall. Och säger den här dagen är helgad åt Herren er Gud. Idag ska ni inte sörja och gråta. Den här högtiden var en sabbatsdag som syftade till att man gör en paus liksom, ifrån det vardagliga slitet för att bli påminna om att Herren bor ibland sitt folk. Och den här dagen är helig. Idag är det inte tid att sörja. Fast att det kan finnas skäl att göra det, så är den här dagen helgad. När Jesus eller hans lärjungar får kritik ifrån andra för att de inte fastar när de borde, så svarar Jesus, han tar dem i försvar och säger: men inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem? Det funkar ju inte. Då ska man ju inte fasta och sörja. Då är det ju fest. De kan inte fasta medan brudgummen är hos dem. Vet ni, när vi är samlade här i Jesu namn, så står vi på ett löfte som han har gett. Att han är mitt ibland oss. Att han är här. Att brudgummen är mitt ibland oss. Och den glädje som vi visar blir ett tecken på att det är så. När de undrar vad är de där så glada för, så kan man förklara att det är för att brudgummen ännu är hos dem. Han finns där. I den här tiden så tror jag att vi har någonting väldigt viktigt att förmedla som går på den linjen. Någonting som faktiskt bara vi kan förmedla. Och de hänger ihop med de två uppmaningarna som kommer i texten här. Därför att när Nehemja har sagt det här, så får han uppbackning av prästen Esra som fortsätter. Och så ger han folket två stycken uppmaningar. För det första så säger han: ni ska gå hem och så ska ni ta fram den bästa maten ni har. Ni ska ta fram ert sötaste vin. Och så ska ni bjuda in era vänner och så ska ni ha fest. Idag ska ni fira. Och jag översatt liksom, när jag har försökt att relatera till det här, så kan man känna att det sitter ganska långt inne, för det känns som att det inte är det här väldigt respektlöst när världen ser ut som den gör. Att träffas och ha fest. Är det okej? Liksom? Jag tror att det ligger någonting väldigt... Alltså, jag tror att det är inte bara okej, jag tror att det är viktigt. Därför att den här glädjen handlar inte om att förneka mörkret. Det handlar inte om att liksom blunda för lidande. Det handlar inte om att blunda för andras tårar eller sina egna. Men det handlar om att bli påmind om att världen också innehåller någonting annat. Att just nu kanske det finns någonting som är viktigare än någonsin, som behöver höras ifrån våran jord. I Saltaren, den 89:e salmen, så står det: saligt är det folk som vet vad jubel är. Herre, i ditt ansiktes ljus vandrar de. I ditt namn gläder de sig alltid. Genom din rättfärdighet upphöjs de. Ty du är deras styrka och prydnad. Genom din nåd upphöjer du vårt horn, står det i en översättning. Alltså, den här världen behöver ett folk som vet, som kommer ihåg hur man skrattar. Som kommer ihåg hur man sjunger i orons tider. Ett folk som vet vad jubel är. Jag tror att vi har ett uppdrag här som församling att påminna världen om vad jubel är. Kanske mer än någonsin förut behöver den här världen hopp. Och jag är övertygad om att det finns ingen som är bättre rustad att tala om vad hopp är än vi som sitter här idag. Därför vi vet inte bara vad hopp är. Vi vet vem det är. Vi kan glädjas därför att Gud, därför att brudgummen är ibland oss. Det som Esa säger understryker han med att säga: var inte bedrövade, den glädje Herren ger är er styrka. Ordagrant står det: glädjen i Herren är ert bergfäste, kan man säga. Era trygga bergfäste, eran styrka. Så den första uppmaningen som han ger, det handlar om att gå hem och ge konkret språk åt glädjen genom att fira. För att påminna er själva och andra om att det finns någonting att fira, därför att den här dagen är helgad åt Herren. Den andra uppmaningen som han ger är: dela. Dela med er till dem som inte kan göra så här. Dela med er till dem som inte har någonting att förbereda. Till dem som inte har det ni har. Och det är egentligen en självklar följd av det här. Därför att det finns någonting, den naturliga ordningen för sann glädje är att den vill spridas. Den vill liksom förmeras. Och därför så är det så att sann glädje och praktiserad kärlek går liksom alltid hand i hand på något sätt. Att när man i Gamla testamentet skulle markera viktiga beslut eller viktiga händelser i livet, så använde man bland annat gemenskapsoffret som en sån här markör. Som finns föreskrivet på en väldig massa ställen i lagen om hur de där gemenskapsoffren skulle gå till. Och bland annat så står det faktiskt om dem att när ni firar, när ni ska, det var, gemenskapsoffret var liksom matvaror som man bär fram till Gud. Och så tillreder man dem där. Och så äter man dem tillsammans som en del av offret. Alltså det är inte bara matvarorna som jag offrar, utan själva gemenskapen är en del av det här. Så finns det liksom föreskrifter för hur de skulle ätas. Och så står det bland annat att när ni äter det här, ett gemenskapsoffer, så ska ni inte bara bjuda in era vänner och familjen, utan ni ska bjuda in invandrare, den faderlösa och änkan. De som inte har resurserna. De som ingen annan bjuder. De som ni kanske inte känner, men som ni vet behöver det. Därför att på det sättet så blir glädjen ännu större. Därför att det här offret blir inte bara en behaglig doft som sprider upp till Herren, utan behagliga ljud av gemenskap och glädje sprider sig som är behagligt för Herren. Och att dela med sig till de behövande, det blir liksom ett sätt att sprida vidare den här glädjen. När jag möter andra människors nöd så blir det en chans att föra vidare den glädjen i Herren som är våran styrka. Genom att göra någonting, genom att sträcka in någonting, genom att tända ett hopp hos någon annan. Och så avslutas det med att då gick alla hem till sitt. För att äta och dricka och dela med sig åt andra. De firade en stor glädjefest. De hade förstått det som man hade undervisat dem om. De hade förstått någonting där. Det hade landat hos dem. Hos folket som stod ibland ruinerna och grät. Så har det landat någonting om att Gud har ett svar på vår sorg över det förgångna och förlorade. Han har ett svar på våran oro inför framtiden. Och det svaret är att han vill ge oss styrka genom firad och delad glädje. Jag tror faktiskt att vi har, vi som församling här, har någonting att säga. Jag tror att vi har ett uppdrag att vara en profetisk röst in i våran tid. Och därför så skulle jag vilja ge, liksom skicka med en slags utmaning ifrån Guds ord, som kan tyckas vara lite underlig. Men jag tror att det här är gott. Jag har en slags utmaning inför 2020. Att jubla och ge. Som bygger på Nehemjas eller Esras uppmaning. Och då menar jag, först och främst, ta alla tillfällen att fira. Alltså, alla möjliga ursäkter ni har att fira, ta dem. När det händer goda saker i ert liv. När ni är med om någonting eller hör talas om någonting som är gott, markera det. Genom att fira det på något sätt. Låt det få bli en del av liksom din naturliga reflex. För det här är ett annat ord. Att fira är liksom ett annat ord att stava tillbedjan, om vi vet vem vi har att tacka för det. För det andra, njut tillsammans med andra. Alltså, jag vet inte riktigt hur du liksom, vad du njuter av, men liksom, passa på att alltså, laga god mat och bjud hem någon, vem som helst, och så njuter ni av det tillsammans. Eller gör någonting kul med folk liksom. Men se till att öka glädjen och gemenskapen, dela det med någon annan. Leta efter möjligheter att sprida glädje. Jag tänker liksom att här får vi vara kreativa. Därför det finns möjligheter omkring oss hela tiden att sprida glädje. Och om vi tänker att det är det som att det är en del av vårt uppdrag att göra det, så kan vi liksom upptäcka saker. Vi kan liksom, det kan vara väldigt små saker. Överraska någon med en spontan gåva kanske. Var lite extra vänlig mot någon som kanske inte förväntar sig att du ska vara det. Uppmuntra varandra. Försök att ha det som grundhållning när du träffar andra människor. Att uppmuntra, styrka, glädja. Möter du människor med särskilda behov, så få inte panik. Det kan vara så att du känner att det finns ingenting du kan göra för att lösa den här människans problem. Men i så fall kanske det finns något annat du kan göra för att plantera in lite glädje in i en kämpande människas liv. En sån människa kanske mer än någon annan behöver få minsta lilla korn av glädje. För du har fått en glädje ifrån Herren som finns till förfogande och som vi kan dela med oss av. Jag tror att vi har ett uppdrag att lyfta den här världen i bön. Inför Herren. Jag tror till och med att det är på sin plats att gråta över världen som Jesus grät över Jerusalem. Och gråta över vårt land och sörja saker som går fel. Sörja över synd och över orättfärdighet i världen. Det tror jag. Men jag tror också att vi har ett uppdrag att bära den här världens glädje. Att bära den här världens hopp. När världen själv inte kan bära det. Och de här sakerna kan verka väldigt små och väldigt banala. Men jag tror att det här är en del av vårt profetiska uppdrag som församling. Att avslöja ondskans planer att splittra och söndra genom rädsla och hat. Genom att sprida glädje och sprida kärlek och gemenskap. I de små utrymmena i livet som verkligen betyder någonting. Vårat vittnesbörd som vi får sända genom att baka in spontan och innerlig glädje i vår vardag är att peka på att brudgummen finns ibland oss. Att säga att Kristus lever. Att makten är i hans händer. Det är det vi säger när vi bakar in glädjen i vårt liv och sprider den vidare till andra. Och låter den här världen få höra ett annat ljud. En annan sång. Så jubla och ge. Fira och sprid den här glädjen. Jag skulle vilja liksom att, alltså tänk om 2020 kan få vara ett år som är präglat av en firad och delad glädje. Att när man ser tillbaka och minns det här året så kommer man att säga att det var ett gott år. Och historikerna kan nog säga, men ja, fast det såg ju väldigt oroligt ut i världen. Ja, fast det var gott. Det fanns så mycket glädje det året. Det året fick jag syn på Jesus Kristus. Därför att någon planterade in glädje i mitt liv. Vem vet, kanske kommer det finnas skäl att se tillbaka och prata om det glada 20-talet igen. Och jag tror att vi kan få vara med och forma det. Det handlar inte om verklighetsflykt. Det handlar om att visa på honom som är verkligheten. Låt oss be. Jesus Kristus, vår broder, vår mästare, vår Herre. Vi vill vända oss till dig nu. I tacksamhet och glädje. Herre, det står om dig att du var mer än dina medbröder smord av glädjens olja. Glädjens ande, och vi vill se den här. Vi ber Herre att du ska få öppna möjligheterna att fylla våra hjärtan med den anden. Att vi ska få vara ett folk som vet vad jubel är. Och som kan få visa den här världen vad det är. Vi tackar dig Herre för att du har i nåd omslutit oss. För att du har låtit oss få lära känna ditt namn och hoppet som ligger i dig och livet som du har att ge. Men vi ber nu för alla de människor som saknar hopp. Vi ber för alla de som går in i 2020 med fruktan och bävan. Med sorg inför det som har gått förlorat. Och osäkerhet inför det som växer. Vi ber Herre Jesus att du ska sända ditt ljus in i deras liv. Och vi ber att du ska rusta oss som församling, som ditt folk. Att bära vidare ditt hopp. Bära vidare ditt ljus. Att låta glädjen som får naturligt växa i våra liv få bli ett vittnesbörd. Och när människor frågar, gör oss frimodiga att redogöra för vårt hopp. Som det står. Hjälp oss Herre att med våra liv peka på dig. Hjälp oss att få sprida vidare den glädje som bara du kan ge. Herre, vi vill lägga oss själva, vårt land och vår värld i dina händer. Be om din välsignelse och din upprättelse, ditt liv och ditt ljus över 2020. Över varje dag som vi får leva på din jord. Tills du hämtar hem oss till ditt eviga rike. I Jesu namn. Amen.